When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Hörni, hej och välkomna. Idag så ska vi träffa Magnus Österman.
Han är verksamhetschef för CSR Västsverige som är faktiskt ett regionalt initiativ just i Västsverige, Göteborgs trakten får jag väl säga. Ett spännande samtal och ett väldigt annorlunda nätverk jämfört med de vi har pratat med tidigare.
Ja, många medlemmar, 218 företag.
Väldigt många. Blandning mellan offentlig och privat sektor. Ja. Det är en av de få också.
Och helt eget event också i Göteborg.
Absolut.
Som är årligt återkommande. Men det ska vi få höra mer om. Hörni, gå gärna in på Facebook och följ oss där också. Dela med till andra och gilla. Och skriv gärna vad ni tycker.
Mm. Vi är inte social media specialister så vi är väldigt tysta. Vi sänder inte så ofta men vi mottar gärna. Så tycker ni och tänker ni och mejlar ni oss och har åsikter om det vi gör så lyssnar vi och lär. Vi är hemskt nyfikna på vad ni tycker. Om ni vill ha någon föreslå någon person som vi ska intervjua också, såklart.
Men nu över till Magnus Österman. Välkommen hit, Magnus.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Det känns ju naturligt att börja med frågan, vad är CSR Västsverige?
Ja, alltså man kan ju ta de korta liksom, faktapunkterna som vi, när vi presenterar oss så kan vi säga så att vi brukar säga så att vi är idag Sveriges största CSR-nätverk. Vi brukar lägga till att det är ett sektoröverskridande samhällsansvar i det. Det finns säkert någon som kan tycka att vi är lite större men det är inte det viktiga utan det kanske att vi är ett stort aktivt att säga, nätverk.
Mm. Vilka är medlemmar?
Alltså vi är i dagsläget så är vi 220 medlemmar. Mm. Och en väldigt viktig bit är just public and private greppet som när CSR Västsverige startade för 7-8 år sedan så var det, ingången var helt enkelt att det här ska vara en kraftsamling som inkluderar samhället så att säga, alla sektorer.
Mm. Men
så
det är företag vi pratar om?
Det är
både privatpersoner och företag?
Nej, inte civilsamhället.
Okay.
Utan det är det organiserade med ett organisationsnummer kan man väl säga.
Mm.
Det är den delen av CSR-nätverket.
Kommunala bolag,
ja,
alltså, ideella föreningar.
Absolut, så tittar alla. Man på det liksom, så har vi har alltså näringslivet, vi har idéburen organisation, NGO-erna, vi har offentlig sektor och akademisk sektor.
Ja, just det, såklart.
Och sen kan man skära det på storlek också. Mm. Alltså, så inom näringslivet så är de stora multinationella en del, alltså Volvo, AstraZeneca är med. Fåmansföretagaren är med. Mm. Det är väldigt spännande så att säga, höjd i den här också.
Så en person kan representera Volvo och en person kan representera sig själv?
Ja, utifrån att den personen har någon form av näringsverksamhet. Då. Och sen har du hela den idébura NGO-sektorn. Då. Och då är det allting från 90-kontoorganisationerna som finns med. BRIS exempelvis, den typen av så att säga, ner till mer lokala som Räddningsmissionen, Stadsmissionen, det finns läxhjälp, det finns det, Faktum, alltså hela den sektorn. Och man kan väl säga att ungefär 70% av vår medlemsbas, då, vi är 220 idag, då, 70% är från näringslivet, cirka 20% är från så att säga, idéburen sektor. Resten är då från offentlig sektor och akademin.
Så att, 10% då?
Ja,
som så jag säger, som
offentlig sektor är landsting.
Mm. Tycker du blandningen är bra? Är du nöjd med blandningen?
Fantastiskt, jag tycker att det är det som är tjusningen med det här. Att Det är liksom samverkan i essensen är det. Alltså alla är inkluderade. Så att när vi presenterar oss så säger vi att vi är en neutral förening. Vi är en icke-vinstdrivande förening. Vi är startade för 7-8 år sedan utifrån ett offentligt initiativ. Det var alltså Västra Götalandsregionen som tog initiativet. Att de såg att det behövs en plattform i Västsverige för att driva de här frågorna. Och man konstaterade, tror jag, då, att den plattformen ska inte ligga inom det offentliga. Utan den tjänar sitt syfte och den ligger utanför som en fristående aktör. Så man alltså knuffade igång det här som ett initiativ. Så i början av första två åren från 2007 så var det här ett involverande samtal. Och sen konstituerades en ideell förening.
Efter två år?
Ungefär skulle jag väl säga då. Mm. Med stadgar, en föreningsdriven årsstämma och väldigt tydligt det här att det är ett syfte bakom det här också då. Mm.
Och vad säger du varför man ska gå med i ett nätverk? Vad är pitchen?
Alltså det är ju den ökade medvetenheten kring att det här är både verksamhetsnytta och samhällsnytta som, alltså, som förenas i det här. Så att man kan väl, pitchen är väl, alltså, det som är spännande tycker jag att vi har aldrig behövt egentligen gå ut och adressera den här frågan. Riktigt. Så att det här är så här organiskt genererat utifrån en ökad medvetenhet. Så att bara nu de sista två månaderna så har vi fått jag tror det är en 15-16 nya medlemmar. Så att, men det drivs ju utifrån självklart den här, alltså CSR-agendan har ju liksom sista fem år mognat skulle jag vilja säga. Att den där insikten om att det här måste vi göra och det här tjänar vi på att göra. Det är den som driver det. Mm. Men vi säljer inte oss själva och det är väldigt spännande. Mm.
Men vad får man som medlem? Vad är det ni erbjuder som arena för de frågorna?
Ja, och det kan man väl säga så här, det är ju den fråga som vi måste...
För det måste ni väl ändå berätta?
Ja. Och då kan man väl säga så här att det är ju ett stöd. Vi brukar säga att vi sammanfattar vår verksamhet i tre olika dimensioner. Eller till olika. Vi säger att vi ska vara ett medlemsstöd. Vi är ju till för våra medlemmar, ytterst. Men sen är vi också, måste vi vara en röst för att driva ett förändringsarbete liksom utifrån en bred perspektiv, ett brett perspektiv och en infrastruktur. Men det kan jag komma till sen. Men alltså vad vi erbjuder våra medlemmar så har vi sagt att det måste vara väldigt tydligt. Och eftersom vi har en sån bred medlemsbas så är det en utmaning. Alltså vi måste vara relevanta för, hur är vi relevanta för Volvo? Mm. Hur är vi relevanta för fåmansföretagen? Hur är vi relevanta för räddningsmissionen? Och för kommun exempelvis. Så vi har kategoriserat vårt stöd till medlemmar i fyra resursområden kallar vi det för. Vad som efterfrågas när vi gör våra medlemsundersökningar så är det här ett väldigt stort kompetens. Alltså CSR på bred front handlar väldigt mycket om att man vill ha kunskap, inspiration, erfarenhetsutbyte.
Man vill veta vad CSR är.
Ja, och så att livsnerven i vårt erbjudande är vad vi kallar kompetensutvecklingsprogram. I olika former och utseenden. Där vi har givet till seminarium, frukostseminarium, vi har grundutbildningar. En stor konferens som vi arrangerar för åttonde året nu i rad som heter CSR-forum i Göteborg. Samlar ungefär 400 deltagare. Samverkansgrupper, så att vi har ett program där det fysiska mötet sker. Mm. Det är det ena. Och det är väl kanske det som är så att säga vår livsnerv. Mm. Men sen är ju det här som är vårt, så att säga, vår vision är att hur får man ut det här på bred front i Västsverige. Och då krävs det mer än så att säga engångsevent. Så. Det krävs någon form av strukturplattform. Eller hur kan vi skala upp detta? Hur kan vi kunskapsackumulera? Hur kan vi dela så att de sista tre åren har vi fördjupat det stödet till våra medlemmar genom att satsa mycket på en digital infrastruktur, en plattform bakom där vi kan driva olika funktioner och distribuera verktyg och stöd. Så tittar man på de andra, så att säga, vårt erbjudande utöver kompetensutvecklingsprogrammet så hittar vi tre olika områden. Det är ett område som heter verktyg och metoder. Och där, är liksom, där kan du hitta handlingsprogram vi kallar för ansvarsinitiativ, alltså konkreta uppsättningar av vad jag kan göra som organisation Och det kan fungera både som en checklista, gör vi rätt saker, men också inspiration och att medvetandegöra. Vi har förstått det här att många vill idag göra en kartläggning av sin påverkan på ett mer strukturerat, djuplodande sätt. Så att vi har satsat också via vår samarbetspartner Worldfavor här i Stockholm, som har ett fantastiskt så att säga, digitalt ledningssystem för att göra sin påverkans självskattning. Så tillsammans med dem har vi bakat in det här stödet i en sån digital process och erbjuder våra medlemmar också en digital anpassad version av ISO 26000. Så jag skulle vilja säga att det som sker nu i Västsverige är väldigt spännande projekt att enas kring en etablerad internationell syn på vad det här med CSR och socialt ansvar handlar om. Så att det har allting från kan säga, ansvarsinitiativ till ett riktigt ledningssystem, och vi också distribuerar ut det här med ISO 26000 på bred front till alla våra medlemmar.
Om man är medlem, nu har jag ju googlat runt på er hemsida såklart, väldigt mycket googlat runt, jag har varit inne på er hemsida så heter det nog. Då finns ju de här checklistorna, ansvarsbitarna, de ligger ju öppna för alla. De andra verktygen, ligger de öppna för alla eller är det bara för medlemmar? Jag hittar aldrig en inloggning, jag trodde att jag snart går in i väggen här och hittar inloggningsfunktionen, men det hände aldrig.
Jo, det finns det givetvis. Finns det, ja. det kostar ju trots allt lite att vara med. För det är ett ganska, för många sätt, wow, säger de att vara med i en sån här förening. Vi trodde aldrig att vi skulle få det här extra stödet. Så vi har satsat mycket på att fördjupa erbjudandet. Så att det ligger en inloggning.
Om du någonstans skulle jag hittat den.
Ja, det är faktiskt en liten orange knapp i högra hörnet. Då, så att,
Vad kostar det att vara medlem?
Vi har baserat det på hur många medarbetare man är.
Så Volvo betalar avsevärt mycket mer än den enskilda konsulten?
I fallet Volvo är man över... Volvo betalar 10 000 per år. Är man så att säga, ett mikroföretag, det vill säga upp till 9 medarbetare, så betalar man 3 000. Och så är den, alltså,
är inte det alltid konstigt att den logaritmen misslyckas?
Alltså, tänker du?
Ja, men jag tänker liksom, om jag tar ett tvåmansföretag, eller jag tar mig, jag är ett enmansföretag, så jag skulle gå med för 3 000 och Volvo skulle gå med för 10 000. Är inte det en sjuk prissättning? Om jag räknar omsättning på mig och på alltså alla nätverk har just det här dilemmat, så att det är liksom, jag ska bara, det var mer en generell
och egentligen
reflektion.
Alltså, om jag tolkar dig så skulle liksom Volvo kunna betala mycket mer,
3 miljoner åtminstone. Om jag ska slås på 3 000 så borde procentuella del av min omsättning eller marginal, så
ni hade fått mer resurser att jobba för.
Ja, och det är en väldigt bra fråga, för ibland kan den här låga prissättningen vara liksom kontraproduktiv i det fallet. Men om man tar det i undre spannet då, det vill säga 3 000, så kan jag säga att den gäller även för alla våra så att säga, idéburna organisationer. För deras brist är ju så att säga, oftast plånboken.
Ja, där ska man ju betala 3 kronor istället i så fall, nästan. Om man skulle sätta punkten och dra en rak linje ner.
Ja, men då har vi det här att vi måste vara också ekonomisk, liksom, ha en självständighet också. Så att på något sätt, det måste ju drivas med en hållbarhet också. Så att, men 3 000 tycker vi att man får otroligt mycket för. Tittar man på vilka vi är till för alla, om man säger så. Men företagsamheten i Sverige är ju till, jag vet inte vad man säger, 98% småföretag. Så att, ska man föra ut det här på bredden, ska man få en region, alltså för vår vision, vår ambition i CSR Västsverige är att vi vill stödja våra medlemmar så att de kan vara föregångare och förebilder, och hela vår region också, att det ligger ett regionalt, jag skulle säga, en kraftsamling i detta. Och det var ju mycket det som vår huvudfinansiär, Västra Götalandsregionen, ville åstadkomma. Det vill säga en strategisk kraftsamling här som kopplar an till regional utveckling också. Och då är det ju ett ansvarstagande på bredden det handlar om. Men det intressanta är ju hur Volvo i ett sånt så här, kallat experiment. Vad är Volvos del som en väldigt stark aktör i Västsverige? Hur kan de få med sig de små medelstora också?
Absolut, så det löser ju en del av deras ansvarsfrågor.
Så vi jobbar väldigt mycket med den frågan. Hur kan varje medlemskategori bidra också? Så att vi jobbar nu med det här. Vi har byggt upp någonting, vi har byggt upp en bas på många verksamheter. Men den intressanta biten är ju nu, hur får man utväxling genom nätverket också, genom föreningen. Så vi har börjat jobba med begreppet förening också mycket. För vi tycker det ligger något fint i det, om vi kan enas i en gemensamt vi och hur varje medlem kan bidra på sitt sätt.
Varför just din analys av varför det är lite ovanligt att en region gör ett sånt här initiativ? Och varför händer det just hos er? Var det ovanligt illa? Alltså, man brukar ju ofta ta initiativ utifrån att men det går det här är. Ja. Nu ska jag försöka tala hela meningar också. Tittar man på CSR och hållbarhetsvärde så upplever jag att någon av de smutsigaste verksamheterna är oftast de som har gjort mest CSR eller hållbarhetsarbete. Mm. Därför att man har förstått att vi har enorma utmaningar. Ska jag vara elak och tolka det som Västra Götalandsregionen hade liksom ingenting och så säger man nu ska vi göra det? Eller vad är det som har gjort att era region har tagit det här beslutet? Det finns ingen annan region mig vetligen som har tagit ett sånt här beslut. Mm.
Nej, så sett är vi unika i Sverige. Och jag var inte med exakt, för jag kom ju med som utifrån ett medlemsperspektiv i början. Men jag skulle vilja säga att det var en framsynthet. Och jag skulle inte säga, det är inte så att det är extra illa, utan snarare tvärtom. Tror jag, att det,
jag såg det för att reta som faktiskt.
Västergötlandsregionen har en yttersta vision som heter det goda livet. Och utifrån den så utgår någon form av så att säga, logik i då, vad är det som bygger upp det goda livet. Och en bit i den är ju, det är ju goda företag som skapar goda arbeten och som skapar mening och sysselsättning för människor. Alltså i den logiken tror jag man såg det här också att det behövs, alltså man definierade ansvarstagande som en strategisk fråga för regional utveckling. Mm. Så jag skulle nog säga att det var en medvetenhet i kombination med en god tolkning av Göteborgsandan.
Så fler goda företag så får vi fler arbetstillfällen.
Absolut.
Är det kopplingen?
Ja, det var en av kopplingarna. Sen har du givetvis också det här med social hållbarhet, social, alltså miljöperspektiv. Mm. Alltså, men jag tror att det en del var näringslivsbetingat då, liksom att man såg att det är en strategisk fråga för ett gott näringsliv framåt som påverkar människor också i boendemiljö, närmiljö också.
Men det där är man ju inte riktigt överens om alltid, att det verkligen ger fler arbetstillfällen med goda företag.
Jag har inte sett några. Vad tänker du på då? Liksom
nu sitter Torbjörn och ler, för nu retas han verkligen.
Då, Torbjörn,
för jag, vi här tycker
att jag tänker om jag säger att Mats Kviberg, som kan få ta hög status just nu, men han har ju hävdat att företag mår bäst om de fokuserar på sin naturliga uppgift att tjäna pengar, inte på att springa omkring och vara goda och dela ut pengar.
Jag håller ju inte med där, så att jag är ju definitivt så, nu kommer jag på lite mer djupare där perspektivet, men jag tror ju att alltså företagens roll är att tjäna pengar, men sättet att tjäna pengar på framåt är dramatiskt annorlunda nu än vad det var för ett antal år sedan. Så att jag tror i frågan alltså.
Men jag tror det är man nog med på, deras resonemang, men frågan är, vet man att det absolut ger fler arbetstillfällen att man tar den goda vägen?
Alltså det är det här som många brottas med, alltså ett enkelt svar, man får vara ödmjuk inför den, om man ska empiriskt finns det studier, och jag liksom inte riktigt, alla söker de empiriska studierna och de liksom sambanden, och det är väl någon slags helhetsbedömning här, liksom någon form av helheten pekar på att det åtminstone kommer vara så i framtiden, tror jag, beroende på hur konsumentmakten nu och liksom det utvecklas, skulle jag vilja säga.
Men jag har ju nödvändigtvis nördat ner mig i den frågan eftersom jag tittar på business caset bakom just hållbarhet. Det finns ju idag studier som på företagsekonomisk nivå, inte nationalekonomisk nivå, utan företagsekonomisk nivå visar på lönsamhetsaspekter av ett hållbarhetsarbete. Både utifrån mer robust governance som är tåligare i finans eller i utsatta lägen. Men även på tillgång på kapital till exempel är en sån som argumenterar. Sen är det ju där en vetenskaplig diskurs som pågår. Där det finns många som säger både för och emot. Men jag tycker vissa av de här undersökningarna börjar bli väldigt robusta i volymer och i vad ska jag säga, undersökningsmetodik. Ja. Det är mer än bara tyckande. För jag kan ju också nästan ruttna på vårat tyckande om att ja, men det är så viktigt för att värva nästa generation. Bla, 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 bla.
Det
finns ju en massa sånt som man nästan känner att det där är mer religion än det egentligen är. Ett verkligt. Så. Men studierna är ju inte, det är inte norm i studievärlden längre. Är du på väg? Jag tänkte flika in här bara. För du började med att säga att det var, först måste jag bara fråga, känner du till om det är någon annan region som har startat något liknande? Är det någon region som blivit inspirerad? Stockholm har inte blivit det,
alltså, vi blir tillfrågade ganska ofta faktiskt av lokala krafter som vill starta upp någonting, alltså, och fråga hur har ni gjort i Västsverige för att etablera det här då? Men sen det jag tänker på, alltså det är ju egentligen CSR Skåne då, som är någon form av, jag ska inte säga liknande nätverk, men det finns ändå ett tydligt nätverk där, men där även det offentliga är involverat på olika sätt. Men avsändaren där är ju inte enbart så att säga, det offentliga, utan det är ju också en sån stiftelse bakom och så vidare. Och man har en annan så att säga, sidoverksamhet eller huvudverksamhet också. Så att, men det är en väldigt viktig fråga, för jag tror att vi är ett sådant framgångsexempel som man kan bara titta på då, va, hur vi har lyckats med det.
Ni har varit finansierade, det startade som ett regional, det fick en grundfinansiering. Vi satt här i Stockholm och började dregla när man hörde, men de får 4 miljoner till start och får bara börja. Förstår ni vilken leklåda? Vi var väldigt avundsjuka. Jag var väldigt avundsjuk. Men kommer man fortsätta att finansiera? För nu finns det medlemsavgifter också. I förlängningen är tanken att nätverket ska vara självfinansierande. Är ni det idag? Hur ser det ut?
Idag vi är ett litet kansli. Alltså, sen hyr vi in personer som jobbar i olika typer av sammanhang. Så vi är ett kansli på 3 personer. Vi har givetvis hyror och vi har våra IT-system och uppsättningar av program och sånt. Så att vi har en kostnadsomslutning på cirka 4 miljoner. Vi har medlems externa egna intäkter på 1,5 miljoner. Mm. Vilket innebär att 2,5 miljoner är vårt bidragsberoende. Så att det är den nivån som vi har fått under ganska lång tid nu av Västra Götalandsregionen. Så att, och det är ett plus i det här sammanhanget att vara offentligt finansierad. För att när vi går ut och liksom presenterar oss så uppskattar man det här. Det finns en neutralitet i vilka vi är. Det finns en så här offentlig trovärdighet bakom eftersom vi är offentligt finansierade. Och vi har inget vinstintresse. Mm. Och då gör man att de många som vi kommer med och startar upp ett CSR-arbete känner sig trygga i den avsändaridentiteten som vi utgör. Sen var vi ett projekt från början, så vi fick ett projektstöd. Mm. Och vi har jobbat med formerna för det, så att säga, och det är politiskt betingat så att säga, beslut. Så just nu faktiskt när jag sitter här då, den här veckan, så är det ett nytt beslut som ligger på politikernas bord. I som kallas för regionutvecklingsnämnden i Västergötlandsregionen. Där de ska besluta om, för det första, formen på det här bidraget till CSR Västsverige. Är det ett projekt eller är det en verksamhet? Och vi menar, vi är inget projekt längre, vi är en etablerad verksamhet. Så att det är en form av...
Do or die lite grann, eller är det en vägskäl när du beskriver det?
Nej, jag tror inte det är något vägskäl, utan jag utgår ifrån att det här ser man så pass goda effekter av att man kommer. Men det är så form. Vi skulle välkomna ett projektstöd, för det finns ett stopp, slut på ett projekt och då uppstår det. Men vi är ju långsiktiga, så att kan vi få då ett verksamhetsbidrag. Sen är det bara nivån på det, men jag tror att vi måste, för vara trovärdiga i det politiska sammanhanget också, öka vår egen finansiering. Så det ligger självklart i det att vi behöver komma upp. Så är i egen finansiering. Och då är frågan, hur gör vi det utan att bli konsulter?
Mm. Det är en spännande fråga. Som jag hade där, för att
du har den.
Ni erbjuder ju verktyg som ansvarsinitiativ, som är checklister som man ska jobba med. Va? Och ni erbjuder medlemmarna, det står på hemsidan, särskilt stöd för effektiv hantering och kommunikation av ansvarsinitiativen. Mm. Och mycket av det här är ju sånt som konsulter i normala fall arbetar med. Det finns inte risk att ni förstör konsultmarknaden när ni går in med offentligt finansierade medel och jobbar med det här?
Jag har mött det argumentet. Det finns ju faktiskt från politisk nivå också, när man värnar om en mångfald på det här. Jag har mött det från... Men jag vill säga att vi tycker tvärtom, och vi upplever det tvärtom, att vi föder snarare en konsultmarknad. Alltså, tittar man på de medlemmarna som är med, så är de inte konsultmogna ändå. Så jag skulle säga att det många av de små och medelstora, de vill, hur kan vi starta, hur kan vi få den första igångsättandet av ett systematiskt arbete igång? Men sen när man väl har tagit det steget, då kommer ju det, men hur gör vi det mer trovärdigt, och ska vi göra en hållbarhetsredovisning, ska vi göra en kartläggning, ska vi få en certifiering? Där uppstår ju en konsultmarknad. Och den säger vi, den lämnar vi över med varm hand till konsultmarknaden, och man märker att de bland vår medlemsbas, så är det många konsulter som är med och som välkomnar det, att de har en arena här också att kunna synas i. Så jag tror snarare att vi liksom föder en, man kan säga, marknaden för hållbarhetskonsulting.
Ni erbjuder ju också det här IT-systemet som du nämnde, Word Favor. Och som säkert är jättebra, för det integrerade du att det var. Mm. Men hur är det bästa? Har ni verkligen kollat upp? Eller har ni nischat in så nu ska alla använda det? Skapar ni en liten monopolställning här för dem också? Eller?
Vi har inte kollat upp, vi har inte gjort någon benchmarking så vilka system, utan för det var så mycket är en, ska jag säga, en liten slump faktiskt att vi träffade just dem. Vi hade satt upp en kravspec, vi sa så att vi behöver utveckla vårt stöd för, till våra medlemmar, och det visade sig att när vi gick ut skulle utveckla det här så alla började tacka ner när de såg vilken kravspec vi hade. Och så träffade vi World Favor i Stockholm för ett antal år sedan och tyck uppstod så. Och så vi har byggt ihop också våra egna så att säga, processer in i deras så att säga, kärna. Så att vi vill ju givetvis stötta dem, för vi tycker de gör ett jättebra jobb, och de kommer med en ny version också nu.
Men då, nu ska jag vara lite gnällig här, för att jag började nörda ner mig just i stödverktyg för hållbarhetsrapportering och tittade på vad är det för IT-baserad, precis som vi idag mäter finansiella system, så kommer det finnas moduler som är hållbarhets. Och då började jag se att marknaden i Sverige och internationellt var väldigt olika, för World Favor finns inte utanför Sverige. Och tittar man utifrån sett så finns det ju många av de här som moduler som man lägger på finansiella system redan.
Ja.
Så här finns det ju en risk att ni med offentlig finansiering har gått in och valt ett verktyg som gör Sverige till en sluten marknad i förhållande till globala existerande konkurrenter. Så här är det ju rätt relevant att verkligen göra en benchmark. För man vet ju, när man börjar rapportera i system, då sitter man också fast i systemen. Förstår du? Så det här är ju en ganska hög risktagning att gå på några utan att benchmarka med andra, eller?
Jag vet inte om jag håller. Jag förstår ju.
Men
jag håller nog. Jag tycker snarare så här att det här, det beror på hur vi säger man ska använda World Favor. Det är ju inte så att vi ser snarare att det här är ett system som digitaliserar en viss kunskap kring ISO 26000. Bland annat.
Men blir inte användningen, är det inte slöseri, om man säger så här, är det inte slöseri med tiden om inte användningen till slut blir underlag till en hållbarhetsrapportering?
Nej, tycker jag inte, utan jag tycker det handlar om att på den breda fronten, alltså det är, vår analys är att vi tjänar väldigt mycket på att konkretisera för de många också, så att jag ser snarare att World Favor och ISO 26000 är en utmärkt kunskapskälla. Jag skulle vilja börja den änden, och kanske inte någon form av det ska leda fram till en licensiering på något sätt. Utan det, är en,
det kan det väl inte göra med 26 000 heller?
Ja, det kan skapa en mognad, tror jag, att du kan börja tänka de här banorna. För det är ändå, ISO-systemen håller ju på att harmoniseras nu. Så jag tror att börja med ISO 26 000 kan ju också leda in till kvalitetsledningssystem, miljöledningscertifieringar och sånt. Men sen kan man väl säga så här att vi lägger ju inte på något sätt att alla våra medlemmar ska jobba med det här, och det är alltså en NGO, det är ju inte naturligt för dem att gå in i, liksom, i ett ledningssystem på det sättet. De har ju sitt sätt att förhålla sig, men det är en väldigt spännande sätt att, så att säga, ackumulera och ha som en kunskapskälla, tror jag. Och där fanns World Favor i rätt tid när vi byggde detta då. Så det är en det stärker vårt erbjudande, helt klart.
Men förstår du någonting av det vi gnölar om i...
Vi? Det är bara du som gnölar.
Jag sitter här jättesnäll. Jag byta på två håll, ska jag säga. Jag kullerbyta framför allt. Så fort man börjar använda ett IT-baserat system, det tycker jag är väldigt bra. Så det har jag verkligen ingen emot. Och det tycker jag är klokt till förköpet. Men när man gör det så tror jag också att man inte ska tveka att använda data och mätningar och målsättningar i det systemet. För det är ju det ett IT-system kan göra så bra åt den.
Ja.
Det är att ackumulera kunskap eller data. Mm. Och jag tycker nästan data ofta är kunskap, så jag ser någon sorts parallell med det. Men det är systemvalet som jag funderar kring. Att när man tar det steget så kanske man måste göra det med stor omtanke om hur ska vi harmonisera Sverige med världen, till exempel, när man gör systemval då. Och jag tycker det är slöseri med tid att använda IT-verktyg om man inte använder dem fullt ut till det de ska göra. Och där säger jag bara, gjorde ni verkligen ett omdöme? Givet att, nu ställer jag högre krav på er än jag ställer på en privat aktör, men givet att ni är offentligt finansierade, då hade ju det varit, det här är ju godis för de IT-bolagen som ligger i faggorna och är inne på non-financial reporting och governance, liksom. Och här har ni gått ut som offentlig finansiär och valt en. Och då undrar jag på vilka grunder. Och är det bara, vi råkade träffas. Då säger jag,
nej, men
det var häftiga grunder.
Vi jobbar ju med upphandlingen. Alltså, vi gick ut med ett upphandlingsunderlag. Det var ju offentligt. Så vi la ut det på vår hemsida. Vi har en kravspecifikation. Vi ska göra detta. Så att det var helt offentligt. Så det var ingenting som vi gjorde liksom i utanför liksom upphandlingsetik.
Var det någon annan som svarade som visste om det? För vi vet också att offentlig upphandling är jäkligt snår.
Det var flera som svarade. Dock var det så att det var i så fall skräddarsydda lösningar man kom med. För vi hade krav på att utveckla ett system som hjälpte våra egna processer. För vi stod där att vi behöver skapa en plattform för att sprida våra egna verktyg. Alltså det vi hade. Mm. Men också se till att vi hade ett underlag. Så att ingången för det här var egentligen inte att vi ska gå och hitta ett ledningssystem för hållbarhetsarbete, utan ingången i vår upphandling var att vi ska digitalisera våra egna processer. Om vi pratade i vårt andra erbjudande, så att vi har en funktion som heter du var inne lite på det, Torbjörn, det här med hur vi kan hjälpa våra medlemmar att kommunicera det de gör. Mm. Så vi har skapat en funktion som vi kallar för The Good Society. Vi har valt engelska begrepp för det finns någon form av exporttanke här. Att kan vi bygga ett Västsverige i världsklass?
Så vill vi så kunna det är inte bara för att det låter häftigare?
Alltså, man kan säga så att det låter häftigare tycker jag. Och så sen kan man säga för svenskar är det goda samhället riskerar att hamna i det andra lite mer. Och så, ja, lite best word, det har man hört tidigare. Så att vi valde det begreppet för att få lite stunds i det. Men det kan man väl säga att den funktionen också är en kombination av de här ansvarsinitiativen vi har. Och vi kopplar alla våra ansvarsinitiativ att när man antar en utmaning, alltså vi har cirka 75 kallade utmaningar i det här med hur man kan inom både miljö, socialt ansvar och det vi kallar för REK och arbetsplats. När en av våra medlemmar, det ska vi göra, för vi vill ha det där liksom framåtlutande, så därför vi kallar för utmaning. När man antar en sån utmaning så får man automatiskt att säga möjligheter att man, hur kopplar detta an till ISO 26000? Hur vill ni kommunicera detta? Vill ni ha det som ett internt kommunikation så att säga, eller vill ni gå ut med det? Och då har vi sagt att The Good Society är en slags sprid det goda exemplet och vi ackumulerar kunskap som är kategoriserad enligt ISO 26000. Så vi, på något sätt är det här ett gradvis projekt för att bygga en hel region som har en samsyn kring det här med socialt ansvarstagande är för något.
Mm. Jag är egentligen inte så gnällig som jag säger, låter just nu. Du var inne på det, för du säger när man blir medlem. Vad är det för åtagande medlemmarna egentligen gör?
Vi har kallat det för, det är en viktig bit, för man märker ju att vi är ju ett
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Sammanhang, gott sammanhang, man vill vara med, så att vi har självfallet någon form av förväntan. Vi kallar det först medlemskrav, men vi har valt begreppet förväntan, för vi vill inte vara en kontrollerande organisation. Så att det ligger en tonalitet i begreppet förväntan då. Men dock är det så att en tydlighet i det där då. Och i den nuvarande formen av vår medlemsförväntan så har vi 4 stycken förväntningar. Det ena är att man ska faktiskt ställa sig bakom ISO 26000 på ett väldigt, så att säga, vi förstår och accepterar. Vi vill, det är internationellt det största greppet som har tagits i världen för att få en samsyn kring det som vi kallar för hållbarhetsarbete, socialt ansvarstagande.
Så du skulle inte kalla Global Compact en av de största? Nej.
Alltså, ja, men nu är det ISO 26. Ja.
Men nu pratar vi ISO 26. Låt honom vara fel, Åsa.
Ja, förlåt.
Nej, men det är väl...
jag bara tänkte, så måste ju...
Vi har, så att säga... För det är också någon form av, så att säga, frivilligt vägledande. Så som alla kan bara jobba med.
Ja,
men så ISO 26000, det är det som är vår första medlemsförväntan. Då, att man ska förstå. Och det är väldigt enkelt, det är inte sådana djuplodande. Men man ska ändå... Vi vill skapa en samsyn kring det här. Den andra är medlemsförväntan är att vi faktiskt säger att vi förväntar oss att man som medlem antar ett ansvarsinitiativ eller ett antal utmaningar inom de initiativ vi har.
Mm.
Och där har vi sagt att vi vill uppmana till det framåtlutande. Då, så att vi försöker tänka till här och det gäller liksom, så att man inte bara gör det här gör vi redan utan på något sätt en uppmaning till det framåtlutande. Sen har vi den tredje medlemsförväntan, det är att vi faktiskt, eftersom vi vill bygga det här med erfarenhetsutbyte, att man kommunicerar det här. Så vi har en förväntan om att man faktiskt vill kommunicera det man gör. Och att man då publicerar det i The Good Society, som är vår ambition att bygga den här kraftsamlingen inom goda exempel. Och sen den fjärde medlemsförväntan som vi arbetar med, det är att vi... vill att man en gång per år då gör, så att säga, någon form av reflektion över de framstegen som man har gjort i sitt CSR-arbete under året.
En reflektion...
Alltså en framstegsrapport kallar vi det faktiskt för.
Man skriver någonting som man lämnar ifrån sig till andra och använder det i sin kommunikation utåt, eller?
Ja, och vi har inte ännu, så att säga, sjösatt den här sista biten, för vi är inne i en reflektion kring egentligen det här med medlemsförväntan också, som vi kommer liksom kalla det gå på remiss eller försöka jobba genom föreningen. Alltså, vad är det bästa sättet? För det finns en risk lite där att man lägger en förväntan, någon slags monolitiskt, så att säga, förväntan på så här är det ni ska jobba. Det här är ansvarsinitiativen och så vidare. För att då, beroende på om man är exempelvis en NGO exempelvis, så kanske det inte är naturligt att jobba med det, utan man jobbar med så mycket annat också. Och där har vi en liten reflektion att kanske vi ska betona mer det här att varje verksamhet är unik. Och varje verksamhet kan också bidra på sitt sätt genom CSR Västsverige. Så att vi håller på att fundera på om vi kanske ska... att säga hitta en ingång i medlemsförväntan som mer premierar...
Men är ni inte på väg att jamsa bort essensen då? Va? Det måste jag ju faktiskt tycka. Så nu tittar ni väldigt fundersamt på mig.
Du är så kritisk, tycker jag.
Ja. Det är min uppgift den här
på.
Ja, men jag ska förklara hur jag tänker. Alltså, Global Compact, om vi tittar på en av de största och första medlemsföreningarna eller företagsmedlemsorganisationen sa ju vad vi kräver är transparens. Vi kräver en rapportering, vi kräver transparens, då har vi inga medlemsavgifter. Sen fick de medlemsavgifter. Risken när man liksom, och de hade ju fördelat att de hade en FN-bas, alltså hög trovärdighet i en objektivitet. Det var ju att de sa, vi kan inte granska de här rapporterna, det måste alla andra göra. Vi kan i alla fall göra dem tillgängliga för alla att granska. Sen vet vi att är det någonting folk är duktiga på, så är det att skriva vackra historier om sig själv. Om man är duktig marknadsförare, ideell organisation, någonting, så skriver man vackra historier om sig själv. Alltså, jag tycker vi går emot, jag tycker där hållbarhetsvärden har varit har vi haft ett överflöd av mjuka, gulliga formuleringar. ISO 26000, jättebra, men fortfarande får man för hög abstraktionsnivå.
Mm.
Och jag tycker det är ju positivt att ställa skallkrav. Ni är offentligt finansierade, det är skattepengar till del som går till er verksamhet. Ni kan och ska ställa hårda krav.
Mm.
Och hållbarhet är inte olika för alla bolag. Hållbarhet är det finns klockrena utmaningar för det här samhället, och de är inte svåra att liksom räkna upp. oavsett om du är NGO. Mm. Och det är inte okej att vara NGO och säga, men jag jobbar med utsatta barn. Men jag däremot kör våran generalsekreterare en stor SUV. Mm. Nej, det är fortfarande inte okej. Mm. Alltså det är inga, och samma sak om jag säljer stora SUVar, då kan du också se till att du har en barnsäkerhet i din verksamhet. Mm. Så det är inte, jag tycker att vi det finns en risk när man
absolut
börjar mjäka ut det, att det mystifieras för mycket, istället för att ni har ju sånt guldläge att trycka till det.
Jag håller helt med. Det är när liksom, att det här att vi måste ta bara med Volkswagen nu exempelvis. Det riskerar ju liksom att blåsa blåsa eld i den här brasan, så att säga, som är att det här med arbete liksom, det är bara någon form av läpparnas bekännelse lite. Så det finns en klar risk i det. Och vi behöver konkretisera, absolut. Alltså det här med konkretisering, det är, alltså, det är egentligen den stora biten som vi känner att vi måste bli tydliga med. Att gå från det här med kallade frivillighet och det här med att det är en etisk moralisk fråga. Jag håller helt med det, Åsa, att det, vi behöver göra det mjuka mycket hårdare. Så, så. Och frågan är, men från andra hållet är, vi har idag ett, jag tror den stora samhällspotentialen är att vi kan få med väldigt många företag, alltså kallade småskalig CSR i väldigt stor omfattning. Mm. Och om man närmar sig frågan från det hållet så är det snarare så, tror jag, det här med att tänk om många företag, många verksamheter kunde inspireras att börja någonstans. Mm. Och att så att säga se, vad är mitt bidrag i detta? Och det är någonting annat än att komma med så att säga krav och det här med att det måste vara rätt och så vidare. Det är någon form av mer uppmuntrande. Vi vill komma åt både och här givetvis.
Ja, men då risken ni tar, det är att ni får ner, att ni får som medlemskategori vilken dynga som helst. Och vill ni att ert varumärke ska stå för någonting som går i bräschen för. Sen tycker inte jag det motsäger att man måste hitta listiga krav. Det är ju här man måste verkligen utmana sig själv som nätverk och säga, hur hittar jag då listiga branschspecifika krav? För vi kommer inte ifråga att det är branschspecifika krav, men de kan fortfarande vara stenhårda. Mm. Och nu är vi ju liksom i ett läge när det finns generella. Du kan inte jobba med i nätverket om du inte jobbar med koldioxid. För vi vet att det är ett av våra samhällets stora utmaningar.
Men vi kan närma sig frågan från det liksom inspirationshållet också. Vi försöker hitta balansen däremellan. Att få med de många, men samtidigt skärpa det. Det går inte längre liksom att det här är en nödvändighet. Och vi måste också skärpa till oss. Så att när jag säger det med bidragsmodell, så är det snarare ett lärande perspektiv bakom det. Vi vill uppmuntra en hel region att dela med sig av erfarenheter, snarare än att det ska bli någon form av hållbarhetsrapportering, lite godtyckligt så, utan vi vill få att varje medlem i CSR Västsverige ska kunna liksom inspirera varandra och skapa goda exempel. Så det är mer utifrån det perspektivet vi vill fundera på, om vi inte behöver förstärka det här, det medskapande perspektivet.
Men betyder det att ni har haft problem att få in de här rapporterna? Eller? Därför att det finns något som antyder att ni inte riktigt har kommit igång med det fjärde spåret.
Ja, alltså, och det kan man vara öppna med. Liksom för det ena är liksom att det är en teknisk fråga. Men när man tittar på det här så konstaterar vi då, och det här är liksom en balansfråga och en trovärdighetsfråga. Att för det första är det tämligen nytt, så det finns en tidsaspekt i det här. Då. Vi lanserade det här för 1,5 år sedan då, liksom med ett digitalt stöd och att man ska kunna jobba med ansvarsinitiativen. Men vi konstaterar att allt är inte relevant för alla verksamheter. De här ansvarsinitiativen är inte alls relevanta, skulle jag säga, för Volvo. Så. Och då kan man säga att vi kommer alltid leva med lite vi kallar för skav, att vi kommer inte så att säga riktigt komma ända fram, så vi får leva med en litet sånt skav, men samtidigt ha någon form av, men hur kan vi ändå trots det liksom hitta någon form av vi-känsla i detta, att få med alla, att man köper den gemensamma agendan, och det är snarare där vi tror att vi är någonting på spåret att kunna skala upp det här i Västsverige också. Så det är mer utifrån, ja, det är svårt att få alla att göra samma. Det är en slags teoretisk önskedröm, kan man väl säga. Men vi försöker ändå ta ett steg framåt. Och vi tror att vi gynnas av att ha ett insteg i detta där man är mer på agendan också. Och då är frågan, går vi kravvägen eller går vi mer det här liksom medskapande bidragsmodellen?
Men måste det vara det ena eller andra? Kan det inte vara och då?
Ja.
För jag menar kravvägen, jag uppfattar att människor tycker inte illa om människor som har tydliga ståndpunkter och har en tydlig tröskel. Tydlighet här är en fördel. Ja. Och då så säger, det finns ett tröskelvärde, det måste du komma över. När du är inne över tröskeln, då medskapar vi.
Mm.
För jag menar, du vill
och vad
ju, du
gör man
vill
då när man inte får in rapporterna?
Jag tror inte att man ska ha rapporter. Jag har nu uppfunnit i min hjärna en matris.
Okay.
Nej, men jag tror verkligen man måste ner på branschkrav. Mm. Därför att ska man verkligen bli hårdkravet så måste man säga. Mm. Om vi skulle sätta oss ner här och ha stilla spekulera och säga ni har 10 branscher, sa ni kommuner och sa ni. Då skulle man mycket väl kunna sätta sig, vad är de största utmaningarna för de här 10 branscherna? Och det kommer vara 3 och det kommer vara 3 olika och sen kommer det ändå finnas ett gemensamma spår. Mm. Men jag tror att vi måste våga inte generalisera. Vi måste våga gå steget ner. Och då kanske man ska ha högre krav på en större som Volvo. Så där kom övrig del av matrisen i storlek. Mm. För dig som är liten så gäller det att du har en checklista och att du prickar av den. Och för dig som är stor, och då tror jag också man måste våga utesluta.
Ja,
och, är man inte med och skickar in och är med bidrag?
Har ni uteslutit?
Nej, det har vi inte gjort. Och, liksom, och den här frågan, bransch, vi har valt en annan väg. Vi säger att det finns branschorganisationer med branschkompetens och vi vill vara komplementära till dem. För att jag tror att det handlar också om en resursfråga. Så ska man jobba mer aktivt med så att säga, kalla det branschkrav och sånt, så måste du ha en helt annan apparat bakom dig. Och vår roll är att, så att säga, föda och inspirera också på bred front. Men det inkluderar också de här större företagen att vara med i den rörelsen.
Ni har ju också en årlig sammankomst av lite större format som heter CSR-forum.
Mm.
Hur många kommer till det?
Det kommer 400-500 deltagare. Så att det har växt till sig ganska rejält. Det är 8:e året i full som vi arrangerar här. Så att i år så går vi upp på en hel dag. Vi har haft det 4 timmar innan. Men nu känner vi att intresset är så pass stort att man vill faktiskt... Vi har ökat inslaget att inte bara generera en envägskommunikation. Alltså för det tenderar i de här CSR-konferenserna att det blir lite liknande frågor som kommer upp. Och det blir liknande människor på scen. Och vi känner, vi vända på det här. Och återigen i föreningsandan, den kraftsamlingen att... Nej, men låt oss istället, vi är 400-500 personer på plats, hur kan vi skapa en dialog? Så ganska mycket i årets konferens kommer vara liksom, dialogbaserat och försöka jobba med de möten också.
Jag ska säga, efter att du har grottat ner mig i er verksamhet så är ni ju absolut det mest transparenta nätverket som jag har träffat på. Det är ju otroligt, det är en fröjd att gå på er hemsida för att ni har protokollen och ni har strategierna och ni har dagordningarna. Publika. Så utifrån transparensperspektiv så är ni otroligt duktiga. Det
tack,
ska
tack.
Vara sagt. Mm.
Du, om vi går vidare till lite grann, vi har ju pratat väldigt mycket om organisationen nu, men du som person, hur kommer det sig att du blev chef för CSRV Sverige? Jag kan säga också att du kallas ju chef, inte generalsekreterare.
Verksamhetschef. Ja, generalsekreterare. Alltså vi är ju en ideell förening och jag tror att generalsekreterare i den här bemärkelsen ligger på ett helt annat plan. Så att jag leder ett kansli på 3 personer. Jag har 2 fantastiska medarbetare som är jättekunniga på sina områden. Vi har en styrelse. Så att hur jag blev verksamhetschef, alltså egentligen var det så att jag nämnde det tidigare, jag var ju med från början när CSR Västsverige liksom, initiativet togs och det var ett involverande samtal. Jag var med utifrån mitt dåvarande jobb och fick efter några år frågan att gå med i styrelsen. För de tyckte att jag var aktiv och tillförde engagemang. Och efter cirka 1,5 år i styrelsen så sa dåvarande verksamhetschefen så att hon skulle söka sig, hon skulle sluta. Och jag minns i samma sekund som hon sa det då till poletten ner hos mig att det är ju mitt drömjobb.
Men dittills hade du inte jobbat så jättemycket med CSR-frågorna?
För jo, alltså vad kan jag säga, när jag började med CSR-frågorna, jag har ju långt alltså förflutet från början, om man tar den långa historien på lite kort, kan man säga att ekonom gick ut Handelshögskolan i Göteborg på 80-talet och det var ju en tid där hållbart inte fanns på agendan överhuvudtaget, utan det var rentabilitet på kapital och det var redovisning och så vidare. Sen hamnade jag in i IT-branschen och jobbade i ett stort börsnoterat bolag som affärskonsult eller verksamhetskonsult. Så jag var med ungefär 10 år och gjorde en herrans massa verksamhetsutvecklingsprojekt. ledde mig fram till millennieskiftet och då kände jag att jag ville ta ett sabbatsår. För att jag ville liksom, det fanns mer än att vara liksom verksamhetskonsult och liksom leda företag. Då hamnade jag i tog ett sabbatsår och bland annat i lite välgörenhetsprojekt. Jag var ute i Ukraina och jobbade med bland bergen och med socialt arbete och så vidare. Och fick väl också en känsla där av att jag ville kombinera det här framåt. Sen hade jag några år av fortsatt arbete i det stora börsnoterade företaget i kombination med deltidsstudier inom teologi faktiskt. Jag läste religionsvetenskap, jag läste in en teokand på universitetet också för att komplettera min civilekonomexamen.
Det måste vara en väldigt ovanlig kombination.
Ja,
tror du inte det, eller?
Det ligger nära min passion. Jag tycker om det här med idéhistoria och filosofi och religion. Så att det var en väldigt härlig tid. Men det ledde mig fram till också cirka 2007. Och det är väl där jag, när jag reflekterade när jag tog mig an CSR-budskapet. Där. För då fick jag 2007 en känsla om att jag inte skulle jobba i det stora konsultföretaget längre.
Du undviker att nämna det vid namn. Alla alltså, sitter och funderar på vad är det för
från början var det, det var ett företag som hette VM Data som var Nordens ledande IT-företag. Och sen blev det uppköpt av europeisk koncern som heter Logica och nu heter det CGI. Mm. Så det är en stor koncern. Men 2007 så tog jag ett beslut att jag vill gå lite mer mot back to basic om man säger så, småskalighet, mening. Så då slutade jag och funderade lite och i samma veva så startade jag ett litet konsultföretag som heter Mind Heart Company for Life för att just kombinera det med mening och hjärta och hjärna så att säga. Men innan jag hann köra igång det där bolaget så blev jag kontaktad av ett bolag som sökte en person som i ett vd-uppdrag att hjälpa idéburna organisationer, för det bolaget hade ett uppdrag för BRIS, Cancerfonden och Barncancerfonden att kontakta alla Sveriges företag och marknadsföra de idéburna organisationernas verksamhet i syfte att få in pengar. Mm. Och då fick jag det vd-uppdraget och då kände jag liksom att här måste det omformas på något sätt. Det håller inte längre att komma så att säga och kanske med mussan i handen och tigga pengar. Och där landade på något sätt, tror jag, när man tittar på CSR, när det började ta fart, rev någonstans, åtminstone enligt min tolkning, 2007-2008. Jag började stötta på det här begreppet mer och mer. Och det var också där som jag omformade, så att säga, det bolagets strategi mot CSR.
Från välgörenhet
till CSR genom att gå in och digitalisera ett erbjudande, genom att hitta argumenten, genom att koppla de stora sambanden. Och det var precis i den här vevan 2007-2008 som CSR Västsverige gick ut i Göteborg och sa så att kom alla ni som jobbar med de här frågorna på något sätt. Och det var ju som hand i handsken för det uppdraget jag hade då, så att säga att så ska man säga så att jag har jobbat med CSR på heltid sedan 2007-2008.
Trivs du i CSR-världen? Tycker du det är en... Känner du, är du fisken i vattnet?
CSR-världen har jag lite ambivalent till vad det är. Men om man säger fisken i vattnet så är det ett begrepp som ligger mig nära hjärtat.
Okej, vad skulle du istället kalla det då, istället för CSR-världen? Eller vad ska vi kalla det då?
Ja, CSR-världen är väl ändå en... Men man kan göra reflektioner, det är ändå en liten värld. Mm. Och det är väl där jag har liksom att vi är ju en liten cirkus som åker omkring eller som försöker skapa mening, helt klart. Då. Men låt oss kalla det CSR, jag tror att det är ändå ett bra begrepp då. Mm. Men sen är ju den här liksom att det finns... vi behöver vara ödmjuka, för CSR är väldigt komplext. Det kan väl nog alla som jobbar med de här frågorna hålla med om. Alltså, du kan ju ta din utgångspunkt i nödvändighet. Det kan handla om etik, moral, det kan handla om affärsutveckling. Du har det existentiella perspektivet med. Och det är väldigt, väldigt brett. Du har ett ömsesidigt beroende mellan miljö, socialt och ekonomi. Så att det är komplext och det är lätt att gå bort sig, känner jag lite i det här CSR. Så att Men det passar mig. Det passar mig att tänka 380 grader och försöka liksom hitta vägen framåt. Och kan vi hitta på bredden nycklarna så är så att säga, CSR. Jag tror att vi ska inte gå in i det här, för det är ju, ska vi kalla det bara responsibility eller social responsibility eller vad vi nu kallar det för. Så att det är inte den viktiga frågan, men eftersom CSR är ändå en fråga som det landar i ett paraplybegrepp, så jag försöker parkera den frågan om det är rätt begrepp eller inte. Men däremot så är det en väldigt spännande sammanhang att vara med om. Så det med fisken i vattnet, det är ju det jag känner mig som.
Här kommer du förbli i den världen, vad det nu är.
Ja,
där kommer du förbli.
Sen resten. Om det kallas CSR eller inte framåt, det är inte där. Men att där du kombinerar det här med liksom, vi behöver tänka nytt helt enkelt för att fixa det här. Mm.
Men du har ju också haft andra strängar på din lyra, om man ska uttrycka sig så. Du ville bli rockstjärna ett tag, gruppen Destiny.
Du har gjort din research.
Heavy metalband har vi sett så här, ja. 85-88, hur var det?
Är det en alternativ?
Nu blev jag tagen på sängen här, för det hade jag inte tänkt att jag hade tittat på.
Nej,
nej, men det var, jag försökte det. Jag försökte först bli faktiskt, växte upp på 70-talet och försökte börja spela tennis som jag började med Björn Borg. Och sen när inte det gick så var det ju musikindustrin. Och så testade jag det och vi släppte lite plattor. De lever fortfarande. Och vi hamnade
spelar
på,
du fortfarande?
Ja, spelar för hemmabruk. Så att, och när inte musikbranschen liksom var min grej så var det företagskonsultbiten.
Så nu blir det mer på firmafesterna så?
Ja, det blir snarare på mina egna fredagkvällar hemma med frugan.
En fråga till er båda. Sitter CSR och marknadsföring ihop? Du har ju en bakgrund av att du har jobbat som verksamhetsutvecklare men i större bolag. Mm. Jag var lite nyfiken på att se ditt perspektiv av vad du har med dig därifrån, hur det kommer in i CSR-världen. Och ni återkommer ganska mycket när man läser CSR i Västsverige av det här. Du måste berätta om det du gör och kommunikation. Mm. Så vilken är relationen mellan CSR och marknadsföring egentligen?
Alltså kommunikation är ju en central bit i om man ska lyckas med sitt CSR-arbete. För det finns ju å ena sidan de som säger så här att nej, vi behöver inte kommunicera det goda. Det räcker med att göra. Men jag tror att man ska se kommunikation i form av också att låt oss inspirera de som är omkring oss. Att det är väldigt mycket det här med att prata om sitt egna arbete och göra det på rätt sätt är en jätteviktig fråga. För annars blir det liksom fel. Men här, kommunikation för mig är också en mission. Alltså många delar det här liksom att vi kommunicerar inte bara för enbart eget så att säga, värde, utan det handlar också om att påverka de många. Så gör vi väldigt gott arbete utan att kommunicera så kommer vi de facto bli förbisprungna av de som gör ett gott arbete men kommunicerar. Så det är en nödvändighet att berätta om det man gör.
Torbjörn, en replik?
Nej, jag håller
som
med om
kommunikatör
det.
Du är.
Väldigt mycket att det är otroligt viktigt att kommunicera sitt CSR och hållbarhetsarbete. Både inåt, internt, att få med sig personalen är ju ofta en eftersatt sak. Att man tar beslut högt upp i ledningen men man får inte med sig medarbetarna, de får inte heller vara med och utforma det arbete man gör. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men också precis det du är inne på, att inspirera andra och att även berätta om det man gör för att det kommer påverka varumärket också.
Mm, absolut. Sen upplever vi det också, det finns ju alltså en rädsla för att kommunicera idag. Alltså greenwashing-biten och framförallt det som man stöter på med media som vill gotta sig i så att säga skandaler. Och det känner vi att många liksom frågar men hur schysst måste vi vara för att kommunicera? Även alltså, nu pratar om små verksamheter då, som står, du har intern kommunikation mot medarbetare, det är också väldigt svårt för att har du börjat med den kommunikationen utan att ha satt så att säga företagskulturen så kan det kan bli en klyfta mellan ledning som kommunicerar och medarbetare som inte känner igen sig. Men jag tror att många idag, alltså jag känner nog att en del vill kommunicera men det finns en rädsla och då försöker vi bemöta den rädslan och säga så här att har man gjort sin hemläxa lite, det vill säga om man har gjort sin kartläggning, alltså vet man någorlunda hur ens påverkan är så kan man ha en helt annan svansföring också när man går ut och kommunicerar. Så att det här, vi vet om att vi har en påverkan så att orden balans och transparens är de våra nyckelorden vi jobbar med. Hur vi vill skapa grundsyn kring hur man kommunicerar hållbarhetsarbete. Att beskriva det som man är bra på men också det vi inte är så bra på.
Sen tror jag att det här är en generationsfråga också. Alltså i en yngre generation så är det en självklarhet att man ska berätta var man står i de här frågorna. I en äldre generation så kanske man tycker att det, där kan vi väl hålla oss ifrån, för vi vet ju inte riktigt var vi står i de frågorna. Så det är en liten vattendelare vilken generation och åldersgrupp det tillhör i de här frågorna, tror jag.
Mm. Och där kommer du in på det här med, alltså, en väldigt viktig bit i CSR, det är också att driva värdegrund, alltså djup, mer djuplodande så att säga, för att det här ska ta fart också. För det finns framförallt i Sverige också med det finns någon form av ödmjukhet eller som kan ibland vara kontraproduktiv också i de här sammanhangen, så att säga.
Tycker du, jag tar fasta på ordet fart, tycker du att det finns en sense of urgency i ert nätverk kring förändring?
Den kan bli bättre, tycker jag. Rent allmänt. Jag tror inte man kan säga att vår nätverk är, kanske har en högre känsla eller identitet i de här bitarna. Att vi måste öka omställningen. Alltså farten måste öka. Så jag har svårt att svara på den frågan hur vi förhåller oss till andra. Men jag tror vi i ökad omfattning här nu behöver kommunicera att det här är nödvändigt här och nu. Mm. Och det tror jag absolut. Det finns en väldigt allvarlig läge just nu.
Vi, CSR-världen präglas av heta frågor. Skattefrågan var inte på CSR-agendan, är nu på CSR-agendan, upplever jag. Därför stanna. Vad tror du kommer att komma om vi har det här samtalet framåt i tiden? Vad skulle du säga kommer vara den heta frågan på CSR-agendan?
Det jag upplever lite nu, det är väl det här hur vi kan nå ut en bättre mot delat värdeskapande. Det vill säga att vi måste se till att vårt arbete också har en, så att säga, ett tydligt perspektiv att ge värde för samhället än mer tydligare än vi gjort idag. Att det får inte hamna i välgörenhetsaspekten och det får inte hamna i propaganda, det vi bara ser på vårt egna arbete. Utan det är mycket, jag skulle vilja säga, shared value-begreppet på ett litet annat sätt än vi kanske är vana att titta på det liksom också. Intressentdialog tror jag som ligger i samma anda i det här. Och det är ett begrepp som finns i väldigt många standarddefinitioner som, alltså ISO och så vidare, som dyker. Men än så länge så har inte det slått rot, skulle jag vilja säga, med hur man aktivt bedriver sin intressentdialog. Så jag tror det här med att låta omvärldstrycket påverka det egna arbetet, det är där jag tror så att säga, den stora omdaningen ligger, att faktiskt ganska ödmjukt ställa sig frågan, alltså ni som är våra intressenter, titta på oss, vi vill veta vad ni tycker om oss. Och kanske ta det som utgångspunkt för sitt CSR-arbete.
När du steg in i organisationen så var det drygt 100 medlemmar och nu några år senare så är det 218. Ja. Stämmer det?
Ungefär,
ja. Ja. Mm. Vad har varit roligast under de här åren?
Det roligaste är alla möten av olika karaktär, skulle jag säga. Och det är på daglig nivå. Alltså det är att få frågan från någon som vill börja jobba med det här med hur förankrar vi detta i ledningen till kalla det nybörjarföretaget som förstår att vi måste börja jobba med de här frågorna. Så det är den här mångfacetterade kontakterna med vanliga verksamheter och förstå att det här är liksom, det handlar om, jag ska inte säga sunt förnuft, men det handlar om en väldigt verklighetsnära medvetenhet som breder ut sig. Och det roliga är att se vilken fart det har nu tagit på de sista 3 åren. Det har sker någonting just nu och det märker vi i vår medlemstillströmning då också.
Mm. Vad har varit den största framgången?
CSR-forum skulle jag vilja säga. Vi har lyft en liten konferens till att bli en stor konferens. Alltså en kraftsamling. Det har vi fått väldigt mycket, så att säga, positiva saker. Mm. Vi har skalat upp vår volym.
Alltså, så konferensen är en av, det ser du som den stora.
Ja, det är väldigt synligt. Alltså, det är ett man kommer tänka på direkt. Okay. Det är väldigt synligt, så tecken att känna den här, liksom, att 400 personer träffas, deltagare, och dela någonting. Att stå mitt i den här kraftsamlingen och känna, wow, det här håller på att ske. Sen tror jag den kanske allra största framgången är väl att vi har lyckats skala upp verksamheten på ett effektivt sätt. Alltså det vill säga, genom digitalisering, genom skalbarhet har vi hittat metoder och liksom skalfaktorer i detta. Och jag tror att ska man göra det på en sån där regional basis, Så att det inte bara blir liksom enstaka event, så måste du bara titta på det systematiska greppet. Och det skulle jag väl säga att vi har etablerat det, men vi har ännu inte sett kallade effekterna fullt utav det. Så att framtiden ligger framför oss där.
Vad är det största misslyckandet?
Oj. Jag har svårt att svara på den.
Finns det inga misslyckanden där?
Det är självklart att vi har ju brister. Jag tror att jag vill inte kalla för misslyckande, men den stora biten är väl att vi håller på. Vi möts av det här stora efterfrågetrycket. Vi möts av ett intresse. Men att hålla agendan i detta, att inte springa på alla bollar. Alltså det är väldigt lätt om man har det här engagemanget med att vi är en förening. Vi vill skapa gott, att vara ute och möta så att säga alla och samtidigt ta liksom hålla någon form av att kunna säga nej, skulle jag vilja säga, är den stora svårigheten.
Mm.
Det är en resursfråga ytterst.
Så det är någonting ni har lärt er längs vägen och nu börjar ni säga nej?
Ja, faktiskt. Annars kommer vi implodera inifrån så att säga. Vi kommer inte klara av att hålla kvalitet och sånt, utan vi måste hitta sätt att, och det där är också sen det här med bidragsmodell och föreningstanken. Det har med det här att vi kan inte vara ett kansli som får en hel region att blomstra, utan vi måste se till att vi hittar motivationseffekter som får en hel, alltså vårt nätverk, föreningen, att ta egna. Det är den förflyttningen, och det var det jag var inne på innan, att det är det som är nyckeln, alltså hur kan man få ett starkare vi och bli medskapande, och det är ingen enkel resa, men vi försöker.
Vi försökte göra en av våra favoritfrågor i praktiken här. Jag vet inte hur bra det blev.
Det blev jättebra.
Vi har nämligen en teori att man lär sig mer av sina misstag än av sina lyckanden.
Ja.
Vi gör misstagskonferensen. För vi tror att vi pratar alldeles för mycket om goda exempel. Och det funkar inte. Och det har vi gjort i generationer. Det har inte drivit förändring.
Jag ska ta med den, för den är alltid bra att reflektera kring.
Kan man dela med sig av saker där man säger det här har inte gått så bra för mig. Då finns det ett väldigt stort lärande i det.
Magnus, stort tack för att du kom hit idag. Mm.
Tack för att jag fick vara med.
Det var ett nöje.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.